P1, Sveriges Radio.
En död och flera skadade efter skoldåd i Fagersta.
Polisen kommer direkt och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också. Sen har vi varit inlåsta i typ 4 timmar.
Du hör bland annat eleven Nelly Strandberg och föräldern Paulina Kolon.
Det här var typ den värsta dagen i mitt liv.
Den misstänkte gärningsmannen tros ha agerat ensam. Vi går igenom vad vi vet så här långt om honom och pratar med en expert på skoldåd. Dessutom så hör du justitieminister Gunnar Strömmer om attacken. Det här är Studiot kväll. Jag heter Martina Lindvall. En stor del av kvällens program kommer att handla om skoldådet i Fagersta. En person dödades och flera skadades när en man gick till attack med ett svärd på en gymnasieskola. En person kunde gripas på platsen och just nu så pågår ett stort utredningsarbete från polisens sida. På plats vid Brinellskolan där det här dådet skedde finns nu vår reporter Carl Friborg. Carl, hur är stämningen där du är just nu?
Jo, jag står precis som sagt utanför Brinellskolan här och ja, stämningen just nu är väldigt stillsam. Det har varit någon person som gått förbi här, men i övrigt är det ganska tomt förutom en eller två polisbilar ser jag här. Det är fortfarande kvar en avspärrning runt själva skolbyggnaden, men den har varit mycket större tidigare då. Så det är lugnt och stillsamt skulle jag säga. Ganska folktomt.
Stanna kvar där, Carl. Vi ska återkomma till dig. Men det var alltså strax efter klockan 14 idag som larmet kom om pågående dödligt våld vid Brinellskolan i Fagersta. Eleven Nelly Strömberg, hon var där.
Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Vi skulle hämta lånekort där också. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också. Sen har vi varit inlåsta i typ 4 timmar. Och nu fick vi gå hit till Risbro.
Men du såg alltså att det var en kille med blod utanför biblioteket då, eller?
Ja, precis. Jag fick en blackout. Jag såg bara blod överallt.
Vad gjorde du då?
Jag sa till mina kompisar att det är en kille som har blivit huggen, tror jag.
Där har du alltså Nelly Strömberg, elev som intervjuades tidigare idag. Bredvid mig här i studion så sitter Hugo Bernad som är Ekots reporter och som har följt den här händelsen egentligen från första början nästan. Hugo, om vi tar det från början, hur ska den här polisinsatsen gå till?
14.06 får polisen in det första larmet om pågående dödligt våld. Vi fick höra nu från Tommy Alriksson som är lokalpolisområdeschef att 3 minuter senare så är första patrullen på väg till skolan. Den patrullen ska befinna sig ganska nära platsen. Och 14.16, alltså 10 minuter efter att larmet först kommer in, så ska gärningsmannen vara oskadliggjord och grips på skolan efter att polisen har avfyrat skott. Och på den tiden då så har han hunnit skada 3 personer, 2 allvarligt, 1 lindrigt, och en person hittas då också avliden på skolan.
Vad vet vi om den här misstänkte gärningsmannen?
Vi vet att han är i 18-årsåldern. Han är bosatt i Fagersta. Han var enligt uppgifter som vi har antagen till skolan år 2025. Vi vet inte om han faktiskt har deltagit i undervisning eller inte. Det finns ett TikTok-konto, eller det fanns ett TikTok-konto där det bara några minuter innan dådet så har vi fått veta att det lades upp en bild på ett svärdliknande föremål strax före attacken inleddes. Det här kontot försvann sen, bara timmar efter attacken. Men medan det fanns uppe så kunde man se att det fanns inlägg med referenser till liknande dåd. Bland annat Trollhättan 2015, Utöja 2011 och Risbergska förra året där 10 personer dog. Han är dömd för brott. Det handlar om en misshandel som ska ha ägt rum förra året på en skola. Då han dömdes till ungdomsvård och ungdomstjänst. Och han, efter den incidenten så blev han också tvångsplacerad hos en familj.
Säger Hugo Bernhard, reporter på Ekot. Nu har vi med oss Gunnar Strömmer, moderat justitieminister. Välkommen till studiet kväll.
Tack så mycket.
Ja, först och främst, vad tänker du kring dagens dåd?
Ja, det är klart att det är en helt förfärlig händelse. Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, på deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle. Så framförallt så tänker och känner vi alla med dem ikväll.
Polisen har ju varit relativt förtegen med att lämna information. Men vad kan du berätta? Vad har du fått reda på om det som skett?
Ja, men vi fick så att säga information tidigt om den här händelsen. Strax efter 2 idag. Och sen senare under dagen så har vi förstås haft löpande kontakt. Men under senare eftermiddagen så hade statsministern och jag möjlighet att få en ordentlig informationsgivning från polisen om det inträffade och hur man arbetar med det här fallet. Och sen noterade jag också att polisen var, ska vi säga, återhållsam med information på kvällens pressträff och motiverade också det med att man är ju precis i början nu av ett väldigt omfattande utredningsarbete. Om man vill inte genom att lämna, ska vi säga, ytterligare uppgifter, till exempel påverka vittnen och andra som man vill höra nu i den här utredningen. Så att jag har stor respekt att polisen nu måste ha en möjlighet att arbeta förstås skyndsamt men ändå i lugn och ro och ta det här steg för steg. Det handlar förstås om att klara ut både vad som har hänt, vem den här gärningspersonen är och vad vederbörande har för bakgrund och drivkrafter och motiv, vad som kan ligga bakom det här.
Är säkerheten i svenska skolor tillräckligt idag?
Men det är klart att när en sån här sak händer, och vi har ju också erfarenheter från, som ni har nämnt här under kvällen, Örebro är här nu bara ju för en relativt kort tid sen, går vi tillbaka några år så har vi haft liknande eller motsvarande dåd i Malmö och Trollhättan. Det är klart att allt det här reser förstås berättigade frågor om det. Samtidigt så har det också vidtagit många åtgärder för att höja säkerheten i våra skolor, och det är många kommuner och skolor som är mitt inne i det arbetet. Men det är klart att en sån här händelse reser de frågorna. Vi har gjort mycket vad gäller skolsäkerhet efter det förfärliga dådet i Örebro, men det finns uppenbarligen mycket mer att göra. Sen skulle det naturligtvis alltid vägas mot andra intressen, men att vi måste fortsätta arbeta intensivt för att se till att skolan är den allra, ska jag säga, tryggaste platsen man kan tänka sig för barn och unga, det är förstås helt avgörande.
Just efter massmordet på Risbergska som du nämner, alltså förra året, då så sa du att de bakomliggande orsakerna var viktiga för att kunna dra slutsatser för framtiden. Vilka slutsatser har du dragit sedan dess?
Av Örebro händelsen tänker du. Ja, där var ju en fråga som ju skulle visa sig vara svår att klarlägga, var det bakomliggande motivet i det fallet. Och det är klart, det hade både att göra med att gärningspersonen avled och att han heller inte hade lämnat särskilt många spår efter sig. Jag tror att polisen naturligtvis gjorde allt vad de kunde för att klarlägga det. Jag hoppas ju verkligen att man kommer vara, ska vi säga, framgångsrik i det arbetet i ett sånt här ärende, för att det är klart att när man inte kan reda ut varför någonting har hänt, vad som ligger bakom, så lämnar det ju, ska vi säga, både ett öppet sår och också, kan man säga, utrymme för olika spekulationer. Så det är väl en sak jag tycker vi har med oss förstås, att hur viktigt det är att verkligen gå till botten med vad som har hänt och reda ut vad som ligger bakom. Och det hoppas och har jag all anledning att tro att polisen ska lyckas med i det här fallet i Fagersta. En annan sak är naturligtvis vikten av att också träna och förbereda sig för att kunna hantera förfärliga händelser. Nu får vi se hur man har agerat i Fagersta, men mycket tyder ju på det vi har hört under dagen, att skolorna har agerat rådigt i ett oerhört, ska vi säga, stressigt och ska vi säga, akut läge. Men allt detta måste ju nu naturligtvis gås igenom och klarläggas ordentligt. Och sen har vi också förstås bredare frågor om skolsäkerhet, där det både finns erfarenheter från Örebro men också andra händelser. Och nu får vi tillägga den här förfärliga händelsen i Fagersta och dra slutsatser av det.
Men om du bara kan dra, för du sa där någonstans i början att ni ändå har gjort vissa åtgärder. Om du skulle nämna några av dem konkret som du menar att ni har gjort för att förstärka säkerheten i skolor.
Vi har ju haft en utredning som har just arbetat med skolsäkerhet och också, ska vi säga, gett ett tydligare lagstöd till exempel till skolor att göra olika insatser, både förebyggande insatser och allt ifrån utökade möjligheter att, ska vi säga, söka genom skåp och väskor, möjligheter att installera lås om det är så att man vill bedömer att det är rätt väg framåt och så vidare. Så det handlar ju mycket om att ge skolor ett, ska säga, tydligt lagstöd för att arbeta offensivt med säkerhet. En annan sak som vi också arbetar med nu är möjligheten att använda kameror runt skolor. Där kan vi konstatera att det har funnits rättsliga oklarheter kring vad skolor har för möjligheter att använda kameror i ett brottsförebyggande syfte, och det arbetar vi nu med att klarlägga. Men jag tror att man måste ha med sig detta, att vad det grund och botten handlar om är att ge skolor, skolhuvudmän, ett utrymme att utifrån de bedömningar man gör när det gäller behoven av trygghet kunna vidta de säkerhetsåtgärder som man menar är både lämpliga och nödvändiga, och också förstås få ett stöd när det gäller, ska vi säga, övning och olika kunskapshöjande insatser. Jag ska peka på en sak till just vad gäller risker för radikalisering och att unga ska dras in i extrema miljöer. Där har vi ju gett tydliga uppdrag till Center mot våldsbejakande extremism, som är en del av Brottsförebyggande rådet, som ju arbetar nu, ska säga, offensivt med att ge inte minst kommuner stöd i arbetet att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism. Och det är några av de saker vi gör från nationell nivå för att understödja arbetet och skapa trygghet lokalt.
Tack.
Och samtidigt så har ju nu det här skett, och jag undrar bara då som en sista, vad vill du säga till de elever som har sagt under dagen att de vågar inte gå tillbaka till skolan, eller de föräldrar som säger att nej, jag vågar inte skicka tillbaka mina barn?
Men jag har naturligtvis väldigt stor förståelse för den oron och den rädslan. Allt annat vore ju också konstigt när man har fått tvingats vara med om en sån här fruktansvärd händelse. Samtidigt så tror jag det är väldigt viktigt också förmedla att hur viktigt det är då för barn och unga att tala med sina föräldrar eller andra vuxna som man litar på, att söka sig till det krisstöd som kommunen nu erbjuder på olika sätt och redan har satt upp på ett arbete som redan är igång. När skolorna så att säga öppnar efter helgen så utgår jag från att det kommer finnas många vuxna på plats för att ta hand om frågor och möta en oro och tillsammans så att säga hitta vägar framåt. Men det är klart att man en sån här kväll känner en stor oro och rädsla och ovisshet inför framtiden. Det måste man ju naturligtvis säga att Det är förstås både väldigt mänskligt och väldigt naturligt. För min del och för justitiedepartementets del och regeringens del så fortsätter vi att hålla ett väldigt nära samband med polisen och följa hur den här händelsen och den här utredningen utvecklar sig framåt på ett väldigt noggrant sätt.
Säger Gunnar Strömmer, moderat justitieminister. Tack för att du var med i den här sändningen. Vi ska välkomna en annan gäst, nämligen Cathy Cohen. Hon är analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut som forskat om gärningsmän som begår just skoldåd. Välkommen till Studiet kväll, Cathy Cohen.
Tack.
Om vi börjar så här, vad tänker du kring det vi vet så här långt om attacken, skolattacken i Fagersta?
Utifrån det vi vet nu så har vi väl ändå sett en del tecken på förberedelse. Att det inte var något spontant attentat. Och så vitt jag förstår så finns det lite uppgifter om att det har funnits ett intresse för tidigare skolattentat och massmord. Och så då tänker jag att frågan om förebilder och inspiration blir relevant liksom, och den här större, vad ska man säga, communityn som är intresserad av skolattacker där många tidigare gärningsmän liksom också har varit del.
Vad är det där för community, alltså sammanhang som du nämner där?
Det är väl lite så löst sammanhållet kan man säga, men det finns ju på sociala medier, på alltså väldigt många olika sociala medier, så träffas ju personer som har ett gemensamt intresse för skolattentat och har en liten, vad ska man säga, som beundrar tidigare gärningspersoner och pratar om dem och hur man ska efterlikna dem och ja, försöker liksom se ut. Det är mycket så att se ut som dem eller ha samma vapen som dem. Så det är inte nödvändigtvis så att motivet alltid är samma. Motiven är ju ofta väldigt oklara i den här typen av attentat. Så det vet vi ingenting om. Men jag skulle ändå säga att mycket ser ut som om det här är en person som har varit inspirerad av tidigare gärningsmän.
Nej, precis, vi ska ju vara tydliga med det att såklart vi har ingenting bekräftat om motiv eller, så vidare, eller liknande. Men det där du beskriver, alltså hur hamnar man ens från första början i de där forumen? Var kommer det här liksom, intresset för andra skolattacker?
Det är inte ovanligt, tänker jag, att människor, unga människor och även äldre personer intresserar sig för brott. Liksom, true crime är ju en jättestor genre liksom i både tv-program och litteratur. Och så det är inte någonting konstigt i sig att man kanske hamnar där. Men att vissa personer liksom därifrån går till att idealisera gärningsmän, det är ju kanske lite mer svårförståeligt. Men jag tror att det ofta, eller det är inte jag som tror det, men enligt den forskning som finns och den erfarenhet som finns på området så är det ju personer som kanske har ett lite sviktande nätverk omkring sig som kanske inte känner sig, inte upplever sig ha så mycket vänner eller som kanske upplever sig utanför i skolan, kanske inte har någon större familj som de kan prata med och som hittar en gemenskap i de här kretsarna då online.
Men det är en sak då kanske att hitta den här gemenskapen, men vad vet man om liksom, vart går gränsen eller vad är det som kan få då en person att gå från bara kanske tanke, intresse till faktiskt handling?
Det är väldigt olika. De är inte så, som jag sa, motiven är ju okända i det här fallet och de är också okända i många av de tidigare fallen av skolattentat. Så att exakt hur det går till, olika för alla, gemensamt för väldigt många av dem, om inte alla, det är ju att de går igenom någon form av kris och att de har svårt att hantera det här, vad det nu är de går igenom på egen hand och att det saknas framtidstro. Ofta det är en brist, alltså en hopplöshet som driver de här gärningspersonerna.
Men finns det några varningssignaler eller liknande som man som samhälle skulle kunna se om man tänker att man vill förebygga det här?
Mm. Man kan ju tänka, man får tänka i flera steg då. Liksom, först finns ju riskfaktorer som statistiskt sett är förknippade med förhöjd risk för att man ska begå någon form av våld. Men de kan ju också finnas hos väldigt många som aldrig blir våldsamma. Sen finns det skyddsfaktorer som jag nämnde, liksom stöd i familjen, vänner, bra kognitiv förmåga att lösa sina egna problem. Folk som kan fånga upp en, säg skolpersonal, elevhälsa, liksom allt, hela samhället i princip kan ju bli en skyddsfaktor om vi liksom bygger upp det så. Och sen på kortare sikt så finns det ju indikatorer på förändrade beteenden som kan vara tecken på att en person håller på att förbereda någonting eller har tankar på ett attentat.
Ja, vad kan det vara för typ av förändrade beteenden?
Planering kan ju yttra sig att man tar reda på väldigt mycket om det här målet som man har i skolan eller om det är någon speciell person man vill åt. Frågar så här, hur ser ritningarna ut? Alltså, det kan ju vara vad som helst. Något tecken på planering. Intresse för vapen, att man har vapen och pratar om att man har vapen. Att man kanske börjar mer och mer prata om de här gärningspersonerna och verkar liksom lite fixerad vid tidigare attentatspersoner. Pratar mycket om våld,
ja,
kanske.
Men jag tänker just
det finns ju...
Mm. Nej, men precis. Det jag tänker är att det kanske inte är så att man som tonåring börjar prata om sina vapenintressen med föräldrar eller så. Är det då liksom, hur ska man upptäcka det där om det ändå är i forumen? Ligger det på föräldrar eller hur jobbar polisen med det där?
Jag vet inte hur polisen jobbar med det och de är nog inte så sugna på att berätta det heller. Men däremot så de som, vad ska man säga, plattformarna. De tillhandahållarna av digitala medier har ju ofta liksom så här sökmekanismer där de försöker fånga upp just om någon till exempel pratar om vapen eller visar bilder på vapen och så. Tyvärr så är ju åtgärden ofta bara att man stänger kontot eller varnar personen, tar bort det inlägget och då kan de ju lika väl liksom flytta över till något annat socialt medium, så att det ser man ju också mycket att de hoppar mellan TikTok och Snapchat och spelplattformar, alltså lite överallt på nätet.
Ja. Utifrån din forskning, går det ens att förebygga den här typen av attacker?
Men uppenbarligen så går det ju inte nu, för det händer ju idag. Det borde gå. Jag tror att det kommer att gå. Men det är ju de här varningsindikatorerna liksom som de är väldigt svåra att upptäcka. Jag tänker just om någon postar en bild på ett svärd precis innan attentatet. Då är det lite för sent. Det kanske inte är någon som fångar upp det. Och en bild på ett svärd i sig, det är en sak. Man kanske behöver samla på sig flera sådana här indikatorer för att verkligen ta det på allvar. Så det är väl en kunskap som vi behöver utveckla och liksom förmedla till alla som kommer i kontakt med ungdomar egentligen. Och sen kan man jobba på skyddsfaktorerna. Alltså långt i förväg kan man ju faktiskt förebygga genom att förebygga psykisk ohälsa.
Hur stor är risken skulle du säga för att andra kommer att inspireras av det som hänt idag i Fagersta?
Det finns ju alltid en risk, alltså i och med den här sociala smittan eller den här den här inspirationen som man ser ofta mellan gärningspersoner, så absolut, det finns en risk, men det är ju inte så att någon idag kommer att se det här och plötsligt bli våldsam, utan det är ju personer som redan är långt fram i riskzonen. Alltså, de kanske tycker att det här dådet kan få betydelse. för dem. Men det hade ju lika väl kunnat vara något annat. Så att det är fortfarande ett väldigt ovanligt fenomen. Och det kommer att fortsätta att vara. Så det är ju inte så att det kommer att bli plötsligt väldigt mycket vanligare.
Tack för det, Cathy Cohen, analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, som alltså forskar om gärningsmän som begår skoldåd. Självklart så har det ju varit många föräldrar som oroat sig över sina barn idag som går då på Brinellskolan. P4s reporter Nina König träffade en av dem tidigare idag, Paulina Colon, som stod och väntade på att få se sin dotter igen.
Jag har inte fått träffa henne än, så jag vill bara hålla om henne nu.
Vet du någonting om när hon får komma?
Om?
När hon får komma ut?
Nej, jag hoppas när som helst, men jag vet inte. Hon är i kriscenter nu.
Hur har det varit? Vad har du skrivit till henne under den här tiden när hon var inrymd?
Jag bara har försökt att skriva hela tiden. De har varit inlåsta i ett klassrum med en lärare, men det är, alltså, gömma sig i ett klassrum, det är liksom tomt. Så det är ju, man har hela tiden varit jätteorolig. Nej, usch. Och jag har bara sagt till henne att jag älskar henne och tar hand om dig och bara fortsätter att skriva. Nej, det var vidare idag. Jag jobbade hemifrån, så jag åkte hit direkt och det var ju såklart massa föräldrar här och poliser och helikopter och aldrig varit med om något sånt här.
Paulina Colon som intervjuades av P4 Västmanlands Nina König. Vi ska till Carl Friborg igen som befinner sig vid Brinellskolan i Fagersta kommun. Jag förstår att det är väldigt tomt där just nu, men du har ju träffat flera personer sedan du anlände till Fagersta. Vad är det för känslor och tankar som de bär på, Carl?
Ja, precis. Ja, de jag pratar med är ju märkbart skakade, såklart. Jag pratade med en man och hans dotter lite tidigare idag, och då de var märkbart oroliga och ja, men det syntes verkligen på dottern att det här var någonting som skakat om henne ordentligt. Blicken riktades liksom bortåt. Fagersta är ju inte en särskilt stor ort. Alla känner alla här, som en person sa. Och ett sånt här dåd blir verkligen oerhört omskakande och påverkar hela kommunen. De har pratat med, det är en stor sorg såklart. Att det blev som det blev. Och sen är det ju såklart mycket oro och många frågor kvar som det inte finns några svar på än. Hur kunde det bli så här? Hur var det möjligt?
Du har ju också varit på plats vid det kriscenter som upprättats. Hur ser arbetet ut där?
Ja, precis. Det var ju det, kommunen som upprättade det här kriscentret i Risbrohallen, några hundra meter från skolan här. Och det var ju bland annat dit de inrymda eleverna fick komma efter att de kunde släppas ut från skolorna där de satt. Och det var även där föräldrarna stod och väntade på dem efteråt. Och inne i kriscentret var ju inte vi i media tillåtna. Men det gick att se att det fanns mycket stödpersonal på plats. Kommunens krisstöd, det fanns fältare, det fanns nattvandrare och såklart mycket poliser. Och man såg ju det när det började lugna ner sig och de flesta åkt, så bars det ju ut mat och dryck som hade blivit över. Så uppenbart är att de kunde få, förutom stöd och hjälp, också mat. De hade ju suttit inrymda i ganska många timmar.
Precis. Och säger alltså Carl Friborg. Och apropå det där med inrymning och så, polisen har ju, som vi varit inne på flera gånger, varit relativt förtegen med hur själva insatsen gick till, utöver att de då ska ha oskadliggjort den här misstänkte mannen på plats. Men tidigare kväll så pratade jag med Lena Ljungdahl som är tidigare polis och specialist på skoldåd om hur det går till när den här typen av larm kommer. Dels då på hur man hanterar den skola där larmet kommer ifrån, men också hur det fungerar med inrymning av byggnader i närheten.
Just inrymning är ett koncept man använder sig för de närliggande skolorna. Alltså den drabbade skolan ägnar sig inte åt inrymning, utan det är ju de runtliggande skolorna där man vet att platsen man är på är säker. Och för att man inte ska få ut fler personer i det farliga området så ser man till att alla de skolor helt enkelt får in alla barn och ungdomar i säker liksom i skydd och sen liksom låser skolan. Däremot själva den drabbade skolan, där jobbar man ju utifrån konceptet fly, sök, skydd, larma. Alltså, det kanske är några som till och med har lämnat platsen och några har sökt skydd kvar på platsen, och sen så går ju polisen in och sen så fryser de läget och skapar sig kontroll över situationen, och sen när de bedömer att det är säkert så börjar man släppa ut folk igen.
Och när du säger att de fryser läget, kan du utveckla vad det konkret är?
Ja, men polisen har ju en ganska strikt prioordning. Ett, de måste få stopp på attacken. Det vill säga de lägger allt krut på att identifiera, hitta faran, gärningspersonen, och få stopp på själva attacken. Och när de har gjort det, då bör de säkerställa att det inte finns fler gärningspersoner. Och fram till de är helt säkra på att det inte finns någon fara kvar, även om de har gripit en person. Tills dess så vill de inte ha människor som springer runt och in och ut i byggnaden och anhöriga. Då får de in ännu fler människor i den potentiella farozonen. Så att det är därför man först får stopp på attacken, sen letar efter fler far- och gärningspersoner, och sen är det rädda liv och liksom den akuta krisstödet och att säkra platsen för en robust brottsutredning som börjar nu. Då vill, och teknisk undersökning, då vill man inte in massa människor i där. Så att det är av olika syften man gör det där. Och framförallt för personernas skull. De ska inte komma ut innan man vet att det är säkert, och sen ska de lotsas ut genom kanske en plats med blod. Jag vet inte hur det ser ut på den platsen. Men det finns väldigt många anledningar till att de skapar den här väldiga kontrollen tills de är helt säkra.
Jag tänker, vi har hört här flera, bland annat föräldrar, prata om att de har känt en oro därför att på grund av mobilförbudet så har inte de kunnat ha kontakt med eleverna. Påverkar det där någonting också, skulle du säga, just hur polisen kan arbeta när inte de kan skicka sms eller höra av sig om vad som eventuellt sker där de befinner sig?
Alltså man ska ha en djup respekt för känslan av att vilja kontakta och att det kan minska den oron man bär på. Syftet med att så få som möjligt ha telefon, det är ju för att vi vet att det är farligt om gärningspersonen kan lokalisera människor med hjälp av att deras mobiler börjar surra och plinga och tjuta. Så att man tänker så här, ja, vi får offra den här känslan av att kunna kommunicera och istället vinna då mindre skadutfall och mindre drabbade personer. Så att, tyvärr så får man göra ganska svåra avvägningar i det där. Och jag kan verkligen som mamma själv respektera känslan av att jag vill ha kontakt, jag vill nå, jag vill springa in själv i skolan. Men besluten är fattade utifrån vad är bäst för att minimera antalet skadade och döda. Och det är där man behöver lägga besluten, och då får man offra lite av det där som känns skönt, tyvärr.
Så Lena Ljungdahl, tidigare polis, när jag pratade med henne för några timmar sedan. Hugo Bernhard som sitter bredvid mig här i studion. Vi har ju hört flera nämna massmordet på Risbergska förra året, som ju är den skolattack som ligger närmast i tid innan denna. Men om man ska titta lite på skillnaderna, för det är ju någonting stort här, nämligen att där så dog eller dödades gärningsmannen, här är han vid liv. Vad betyder det egentligen?
Precis, men det blir en jättestor skillnad nu. Polisen har ju sagt att den här gärningsmannen sitter i arresten och kommer väl förmodligen, om inte nu under kvällen eller om man inte redan har hört, höras imorgon. Vid dådet i Risbergska så Rickard Andersson, gärningsmannen, han dels blev ju dödad av polis på plats, men han lämnade också efter sig extremt få digitala spår. Dels hade han ju förstört flera av sina hårddiskar och sådär. Men av det polisen hittade så fanns ju liksom väldigt lite som sa någonting om ett konkret motiv, annat än att han hade någon sorts frustration över sitt försörjningsstöd. Och sen så väckte det ju frågor att de flesta som dog på Risbergska hade invandrarbakgrund. Men det fanns liksom aldrig riktigt någonting man kunde koppla där. Och här, i den här situationen, så ska jag vara tydlig med att vi har inte ett klarlagt motiv här på något sätt alls. Vi känner inte till något manifest eller någonting liknande, men på något sätt så vet vi ju mer om den här gärningsmannen än vad vi någonsin gjorde om Rickard Andersson. Att vi vet de här sakerna, att han har uttryckt intresse för andra skolattacker, och som Cathy Cohen, som vi hade med här tidigare, var inne på, så finns ju den här subkulturen eller communityt på internet där man delar någon sorts fascination för tidigare dåd, och det går ju liksom i linje med många andra attacker, men inte i linje med Risbergska då.
Precis, och vi ska väl säga det, var det Rickard Andersson, det är ju möjligt där att han väl tog, om jag minns rätt, tog han livet av sig, gärningsmannen där,
ja,
till och med. Ja, men exakt, och där, som vi vet ju att polisen just nu bedriver ett jättestort utredningsarbete utöver att då se vad, och hitta vad man kan om den misstänkte, så har man ju även förhört elever under dagen. Carl Friborg, vi ska se om du fortfarande är med. Har du någon bild där av hur omfattande, alltså hur många elever egentligen är som har varit i kontakt med polisen, hur stor den här skolan är?
Jag kan inte svara på hur många elever som har blivit förhörda av polisen. Jag kan säga att skolan är väl en medelstor gymnasieskolbyggnad. Det är svårt för mig att avgöra hur många klassrum det skulle kunna vara eller så. Men det är en medelstor kommunal gymnasieskolbyggnad. Hur många klasser det finns i varje årskurs och sådär, det kan jag tyvärr inte svara på faktiskt.
Det förstår vi. Det är inte helt lätt. Vi vet i alla fall att den ligger i Fagersta och att det är väl ett villaområde där i närheten och ett samhälle där vi förstår det, som ju inte är jättestort. Många känner varandra. Hugo Bernhard, det har varit väldigt mycket information nu, men om vi bara ska sammanfatta igen, vad är det som vi vet om dagens skolattack?
Tre personer skadade på Brinellskolan i Fagersta. Två allvarligt och en lindrigt. Och sen så fick vi veta nu, tragiskt på kvällen, att en fjärde person också blev attackerad då av led på skolan. Det ska ha inkommit 14.06 till polisen då det här drog igång för deras del. Och bara 10 minuter senare så ska man ha kunnat oskadliggöra och gripa den här gärningsmannen. Vi vet inte så mycket om hans skadeläge, annat än att han nu sitter i arresten, så att han har blivit allvarligt skadad är ju uteslutet. Just nu så pågår det i Fagersta kommun, så det har inrättats kriscenter för människor som känner att de behöver komma och få prata med någon. Ikväll har det varit i den här idrottshallen i närheten av skolan, och imorgon så är det en kyrka i Fagersta som håller öppet.
Och Carl Friborg, vi går tillbaka en gång till dig. Hur skulle du sammanfatta och beskriva stämningen och det som, hur den är just nu i Fagersta?
Nej, men jag skulle säga att det är en tryckt stämning. Det har man märkt när man har rört sig här i områdena runt omkring, att det, när man möter personers blick, så finns det en medvetenhet där någonstans om att idag har det hänt någonting som har skakat om den här kommunen ordentligt. Så det är oroliga blickar man ser när man... Ja.
Tack för den rapporten, Carl Friborg. Tack också till dig, Hugo Bernad. Vi har ju även hört tidigare i det här samtalet Kathy Cohen som är vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Vi har även hört Gunnar Strömmer, justitieminister, och Lena Ljungdahl, tidigare polis. Vi ska nu lämna över till eftermiddagens Studio 1.
Men ihåg i somras när en passagerare höll på att sugas ut ur ett krossat flygplansfönster. Nu ska du få höra vad som egentligen hände där.
Ja, det var på en flight mellan Grekland och Tyskland som ett fönster exploderade. 33-åriga Eleni Kerenou kämpade för att dra in sin medpassagerare som hängde ut genom hålet i planet. Och nu berättar hon själv om de ångestfyllda minuterna i luften.
På sant lågbudgetflygsmaner slumpades sittplatserna ut när Eleni Kerenou klev på flyget från Thessaloniki i Grekland till Memmingen i Tyskland den 10 juli. Hon hamnade bredvid en man hon inte kände. De hejade kort men kunde inte prata mer för han talade bara serbiska. Mannen hette Ljubica Karovic. Hans fru hamnade några rader bakom. Själv slog han sig ner på 11F, fönsterplatsen, bredvid Eleni Kerenou på 11E.
Och thorivos på ekane mihani ήταν ekofantikos, ήταν para poli dynatos.
Redan när planet lyfte kändes att något var fel, berättar Eleni Kerenou.
Και καταλάβαμε αμέσως ότι υπάρχει πρόβλημα.
Motorn lät inte bra. Ljudet var öronbedövande, minns hon. Hon kände sig orolig från första början. Plötsligt hördes en hög smäll.
Άκουσα μια έκρηξη.
Och sen gick allt otroligt fort.
Gängelse το nära, γύρισε το κεφάλι.
Eleni vred på huvudet och kände vinddraget i ansiktet, berättar hon. Kabinfönstret var borta. Och grannen, Ljubica, på 11F, hängde med huvudet och delar av överkroppen ut ur fönstret på runt 5000 meters höjd. På ren instinkt tog Eleni tag i mannens arm och drog honom mot sig medan hon ropade på hjälp. Några andra medpassagerare ryckte in. De liksom klättrade över Eleni och tillsammans lyckades de dra in Ljubica igen. Under förloppet var han till stora delar medvetslös. För andra medier har Ljubica Karovic berättat att han inte minns så mycket. Men Eleni minns allt. Hans kropp kändes mjuk som modelllera, berättar hon.
Το μέρος που είχε μείνει μέσα στο παράθυρο ήταν σαν πλαστελίνη. Είναι εικόνες που με στοιχιώνουν, ο ήχος που με στοιχιώνει ακόμα.
Eleni fortsatte hålla fast både sig själv och Ljubica av rädsla för att de båda skulle sugas ut.
Δεν είμαι ασφαλής στη θέση μου και ότι μπορεί κάλλιστα να φύγουμε και οι δύο.
Och på något sätt var de tvungna att täcka över rutan. Någon annan, hon vet inte vem, skyndade till med en portfölj i metall. Det var nära att den sögs ut, men till slut fick de den på plats så att den åtminstone delvis täckte fönstret. Sen följde ett antal skräckfyllda och utmattande minuter när Eleni höll om Ljubica och försökte få honom att inte tappa medvetandet samtidigt som hon tryckte portföljen mot fönstret.
Αρχικά σκέφτηκα ότι αυτό ήταν θα πεθάνουμε.
Eleni var övertygad om att de alla skulle dö. Hon började fundera på hur hon skulle kunna få det överstökat utan att lida allt för mycket, säger hon.
Ήμουν σίγουρη για το θάνατο και σχεδίαζα κιόλας πώς να φύγω πιο ακαρία για να μην βασανιστώ. Δηλαδή ήταν τρομακτικές σκέψεις.
Samtidigt vände planet tillbaka för att nödlanda i Thessaloniki. En video publicerad av grekiska Erthes visar hur passagerarna sitter med syrgasmasker och ett par håller handen över gången. Eleni vet inte hur lång tid allt tog. Bara att det kändes som ett årtusende tills hjulen stod på marken. Exakt vad som hände där uppe i luften är inte fastslaget och utreds av myndigheter. Men den preliminära bedömningen är att en del av motorn lossnade och krossade kabinfönstret på rad 11. Möjligen efter flera fågelkollisioner. Ljubica Zakarovic har vårdats på sjukhus för flera inre och yttre skador i överkroppen och är ännu inte helt återställd. Eleni har pratat med honom, men bara kort eftersom händelsen var så traumatisk för de båda. Jag vill inte framhäva mig själv, men jag tror inte Ljubica hade varit vid liv om jag inte hade ingripit, säger Eleni. Men trots att allt slutade väl och att Eleni ju kan ses som en hjälte, har hon svårt att glädjas över att ha lurat döden. Tvärtom så dröjer sig känslan från flygplanet kvar. Det känns inte som jag befinner mig i säkerhet trots att jag lämnat planet, säger Eleni, vars läkare gett henne en PTSD-diagnos. Den här händelsen har ändrat mig som människa, säger hon. Förut var jag en positiv person, nu är jag raka motsatsen. Jag har inga planer för framtiden och jag upprepar för mig själv hela tiden att jag är i säkerhet. Men jag fortsätter att vara rädd ändå, fast jag vet att jag inte behöver, berättar hon. Och det finns en sak till som är svår att släppa för Eleni. Känslan av att hon övergavs av personalen på planet. Det fanns ingen hjälp att få, säger Eleni, som inte vill säga mer om just den delen på inrådan av sitt juridiska ombud, eftersom man kommer driva frågan rättsligt framöver.
We are still accepting requests of the passengers to join this joint legal action.
Det juridiska ombudet Andonia Markovitis säger att man kommer driva ett slags grupptalan tillsammans med andra passagerare. Det är oklart om det blir mot flygbolaget Ryanair eller flygplanstillverkaren Boeing eller båda. Man kommer avvakta för att se vad utredningen kommer fram till vad gäller exempelvis underhåll av planet.
So all the damages that they're going through should be repaired in a way.
Eleni Carano är kritisk till uttalanden från Ryanair som hon menar spelar ner allvaret i händelsen.
Αρχικά είχα ακούσει πως δεν είχε γίνει τίποτα σοβαρό.
Vi har fått höra att inget allvarligt hänt, att allt gick rätt till och följde protokollet och att man återvände på ett säkert sätt till Thessaloniki. Inget av detta stämmer, hävdar Eleni. Hon säger också att man inte ens fick vatten när man landade och den enda kompensationen var några vouchers från flygbolaget. Ingen har hört av sig, ingen har bett om ursäkt. Och det är framförallt det hon vill ha, säger hon, en ursäkt. Ett erkännande av den dramatiska händelsen. Ryanair har fått möjlighet att bemöta påståendena men skriver till Ekot att man inte ger några kommentarer innan utredningen är slutförd. En ljuspunkt för Eleni är det band hon skapat till flera av de andra passagerarna som var ombord. Det är en erfarenhet som för dig samman. Vi lever som av ett mirakel. Och vi kommer alltid bära med oss den här upplevelsen, säger Eleni Carano.
Reporter här var Filip Kotsambokidis.
Och Studiet kväll är tillbaka direkt efter Ekonyheterna.